Så vi ger Therese en varm applåd.
Ja, bra. 45 minuter och har vi redan tagit 4 minuter här. Det är ju ett ganska tungt ämne på ett sätt här, att man ska försöka klara av det på 40-45 minuter. Sen stod det även att det skulle vara basic. Jag vet inte riktigt vad basic är när det gäller det här, men vi kör, får vi se. Då får ni ställa frågor om ni förstår. Ja, det handlar ju om ett moraliskt argument för Guds existens. Och moraliska värderingar är ju något som alla människor har. Någonting som ligger väldigt nära. Kommer jag med?
Ja.
Ja, bra. Och de påverkar våra liv, de påverkar våra val. Och kan man ju fråga sig, var kommer det här ifrån? Var kommer våra moraliska värderingar ifrån? Var kommer moralen ifrån och vad är det som gör att det är giltigt? Finns det saker som jag borde göra? Eller saker som jag inte borde göra? Eller är den här känslan av förpliktelser egentligen bara en illusion? Så man kan ju fråga sig om, är det en social överenskommelse vi har? En del kör på höger sida av vägen, andra kör på vänster sida av vägen. En del tycker det här är rätt, andra tycker det är rätt. Eller är det upp till var och en att bestämma, ja men det här tycker jag är rätt. Jag gillar kaffe till exempel, en personlig smak. Jag föredrar det här som individ, men någon annan föredrar någonting helt annat. Är det det som bestämmer vad som är rätt och fel? Eller är det så att det bara är en produkt av evolutionen? Det har råkat bli så att det vi idag kallar för gott och bra har visat sig ha en överlevnadsfördel för oss. Men det hade precis lika gärna kunnat vara på något annat sätt. Eller är det så att Gud har någonting med det här att göra? Kan det vara så att moralen har sin grund i Gud? Så det ska vi försöka behandla idag. Och det är många filosofer som funderar hårt kring det här och menar att moralen, förekomsten av moral, är ett argument för Guds existens. Och en av dem var William Sorley, en skotsk filosof i Cambridge universitetet. Han tänkte så här, att det bästa sättet att förklara världen på det är att anta Gud som grund både för naturens ordning och moralens ordning. Han menar på att naturens ordning kan vi se, vi har naturlagar, vi har kemiska lagar, det finns en ordning i naturen. På samma sätt så finns det en moralisk ordning. Den naturliga ordningen, naturlagen, är ju oberoende av vad du och jag tror om dem. Tyngdlagen gäller ju vare sig vi vill tro det eller inte. Så menar han att moralens lagar gäller oberoende av oss människor. Så att det finns en objektiv moralisk ordning som är lika verklig som naturlagarna. Så tänkte han. Och det här kan man ställa upp i ett argument. Väldigt enkelt argument som ser ut så här. Första premissen, en premiss är ett antagande som man gör. Och då är det här antagandet eller påståendet så här. Om inte Gud existerar, då existerar inga objektiva moraliska värden eller förpliktelser. Det andra påståendet eller den andra premissen, det är att objektiva moraliska värden och förpliktelser faktiskt existerar. Och det här är ett så kallat deduktivt argument, och det betyder att om premiss 1 och 2 är sanna, då följer slutsatsen oundvikligen. Alltså en logiskt vattentätt argument. Då existerar Gud. Om man inte vill hålla med om den slutsatsen, då måste du förneka någon av de båda premisserna. Så nu ska vi titta på de här premisserna var för sig och se om vi kan komma fram till om slutsatsen stämmer. Så den första premissen som säger att om inte Gud existerar och existerar inga objektiva moraliska värden och förpliktelser, då behöver vi förklara lite termer. Moraliska värden syftar på värdet hos en person eller en handling. Vi talar om människovärde till exempel, och då menar vi inte värdet rent ekonomiskt eller rent kemiskt, utan ett moraliskt värde hos människan. Är alla människor lika mycket värda? Vi kan tala om handlingar som är goda eller onda. Moraliska förpliktelser syftar på den skyldighet vi har att handla på ett visst sätt. Det är det som jag sa innan, borde vi göra på det ena eller andra sättet. Och det här ordet borde är ganska viktigt här. Finns det någon förpliktelse för mig? Och om någonting är objektivt så står det utanför mig som människa. Man kan tänka, om man tänker tillbaka till svenska grammatiken, ett objekt är någonting utanför mig själv. Det är oberoende av mina åsikter. Subjektivt, ett subjekt, det är det beroende av mig, mina åsikter. Så att säga att det finns objektiva moraliska värden, det är att säga att det finns någonting som är gott eller ont, oberoende av vad du och jag tycker. Så att till exempel att säga att förintelsen var objektivt fel, det betyder att det hade varit fel även om nazisterna hade vunnit andra världskriget. Och även om de hade lyckats hjärntvätta alla som inte höll med eller döda dem. Det hade varit ett objektivt fel. Det beror inte på vem som hade vunnit kriget. Så om inte Gud finns så kan det inte finnas några sådana objektiva moraliska värden och förpliktelser. Hur ska vi förstå det då? Ja, då måste vi börja tänka på hur skulle det vara om inte Gud fanns? Vad blir konsekvenserna om vi rycker bort Gud? Vad blir de logiska konsekvenserna av en sån världsåskådning? Precis. Ja, för det första så finns det ju ingen mening med vår existens. Vi kom till ur intet. Vi är resultatet av tid plus slump plus materia. Och på den eviga frågan, vad är meningen med livet? Så är det enkla svaret, nej, men det finns ingen mening med livet om inte Gud finns. Därför att om det ska finnas en mening med någonting, då måste det finnas någon som har tänkt ut att det finns en mening. Ytterst sett. Och vad är en människa? Ja, människan är en oavsiktlig biprodukt av evolutionen. Och vi är dömda att gå under både som individer och som kollektiv någon gång i framtiden. Vi är bara materia. Och materia, hur kan man prata om moraliska värden när det gäller materia? Det är materia som styrs av kemiska och fysiska lagar, och materia sorterar inte under kategorin moral. Om vi tar en människa så är hon bara materia. Och så reducerar du henne, du plockar ner henne i mindre och mindre delar, ner till de minsta partiklarna, elementarpartiklar. Och om strängteorin är sann, då består vi av, då är varje partikel en vibrerande sträng av energi. Hur kan vibrerande strängar av energi sortera under kategorin moral? Människovärde, vad blir det av människan? Ja, det blir subjektivt, det vill säga det blir upp till var och en. Jag skulle tagit med en papperslapp här, tänkte jag, som jag har fått av min fru. De säger att hon älskar mig. Så ni får tänka att jag har den här papperslappen här. Är alla papperslappar lika mycket värda? Den här papperslappen är ju för er inte värd så särskilt mycket, men för mig är den väldigt värdefull. Papperslappar har ett subjektivt värde. En del papperslappar kallar vi pengar och de har ett visst värde. Men de kan tappa och öka i värde. De kan rent av bli helt värdelösa så vi eldar upp dem. Och om ni tänker på allting som finns i hela universum så har det ett subjektivt värde. Det beror på vad vi sätter för värde på det. Husdjur, kameler, bilar, you name it. Men så kommer vi till människan. Som om inte Gud finns är vi resultatet av samma process. Då säger vi, nej, alla människor har ett unikt inneboende värde. Alla människor är lika mycket värda. Varför då? En del människor kostar samhället, en del människor adderar värde till samhället. Borde inte värdera människor olika, det finns inget som säger att de är lika mycket värda. Richard Dawkins, en aggressiv ateist som har skrivit många populära böcker. Han tar konsekvensen av ateismen, han säger så här. I ett universum med blinda fysikaliska krafter och genetisk replikering kommer en del människor att bli skadade. Andra kommer ha tur och det kommer inte att finna någon rim och ranson i det. Eller någon rättvisa. Det universum vi observerar ser precis ut som vi kan förvänta oss. Om det inte fanns någon design, inget syfte, ingen ondska, ingen godhet. Inget annat än blind, meningslös likgiltighet. DNA varken vet något eller bryr sig. DNA bara är och vi dansar till dess musik. Och med det här synsättet så försvinner ju ondskan. Det finns ingen godhet, det finns ingen ondska. Vi dansar till vårt DNA. Pol Pot och Stalin och Hitler och IS och allihopa. Vad gör de? De dansar till sitt DNA. Det finns ingen fri vilja, de bara dansar till sitt DNA. Och om vi gör det, hur kan vi då säga att något skulle vara rätt och fel? Ytterligare ett citat. Michael Ruse, han är brittisk vetenskapsfilosof. Som också har engagerat sig i de här ämnena en del. Han har sagt så här. Hållningen hos den moderna evolutionisten är att människan har en medvetenhet om moral. För att en sådan medvetenhet är av biologisk nytta. Moralen är en anpassning, biologisk anpassning, precis som en hand, fot eller tand. Att se på moralen som anspråk på något objektivt är bara en illusion. Jag kan uppskatta när någon säger, älska din nästa som dig själv. De tror de hänvisar till något bortom sig själva. Icke desto mindre en sådan hänvisning är utan grund. Moralen är endast en hjälp till överlevnad och fortplantning. All annan mening är en illusion. Moralen är endast en hjälp till fortplantning och överlevnad. Ja, då kan det ju vara så att vi har utvecklat ett visst sätt att vara på. Vi kan titta i djurriket, en flock av någonting, det kan vara vargar eller babianer eller någonting. Har en någon form av flockmoral. De hjälper varandra för att det är bra för flocken. Det är inte bra om de börjar slåss inbördes kanske. Och då kan man säga detsamma sak om människan. För då är vi också ett djur som har på något sätt utvecklat en viss flockmoral. Men om vi spolar tillbaka evolutionens band och kör igen. Då kanske vi hade utvecklat en helt annan typ av moral. Som Darwin funderar på när han skrev sin bok om människans uppkomst. Då funderar han på det här med moralen och då säger han att om människorna växte upp under samma villkor som tambin kan det knappast råda någon tvekan om att våra ogifta kvinnor i liknande arbetsbin skulle uppfatta det som en helig plikt att döda sina bröder och att mödrarna skulle försöka döda sina fruktsamma döttrar och detta utan att någon skulle komma på tanken att ingripa. Det vill säga, människan är ett djur, det finns olika typer av beteende i djurvärlden. Tambin har ett sätt att hantera varandra på. Vi skulle kunna utveckla något liknande sätt. Och ingen skulle kunna komma på tanken på att det är moraliskt felaktigt. Så varför är våldtäkt fel egentligen? Ja, det kanske inte har visat sig vara så framgångsrikt rent socialt. Men om det bara handlar om fortplantning, då kanske det är ett sätt. Och vem ska säga att det är fel? Och dessutom samma process, det vill säga evolutionen då, om det inte finns någon gud, då är det ju bara den förklaringen vi har. Den har ju producerat det här med moderkänsla, vänlighet, godhet, allt det vi kallar för gott. Men parallellt så har det ju kommit liksom, vi offrar våra barn och vi dödar och vi mördar och vi torterar och våldtar. Båda de här spåren är ju resultatet av samma process. Varför säger vi att där accepterat det där eller inte? Evolutionen har producerat båda delarna. Och våra moraliska förpliktelser då? Ja, jag sa det där lilla ordet borde, för det är ju så vi använder det. Du borde göra si eller du borde inte göra så. Var kommer det här ordet borde ifrån? Vem eller vad lägger det på mig? Att jag borde handla på ett visst sätt. Och vem ska hålla mig moraliskt ansvarig? Om ett lejon dödar en zebra, då dödar den zebran, den mördar inte zebran. För moral applicerar inte på djur. Det är amoraliskt. Det finns liksom inga moraliska skyldigheter för ett lejon. Eller andra djur. Så hur kommer det sig då att vi människor resonera annorlunda? Var kommer det ifrån? En rumänsk pastor som satt i kommunistiska fängelser under den tiden när Sovjetunionen var verksam på många sätt, så skrev han så här. De kommunistiska torterarna sa ofta: det finns ingen Gud, det finns inget liv efter döden, inget straff för ondskan, vi kan göra som vi vill. Jag har även hört många torterare säga: jag tackar Gud på vilken jag inte tror att jag fått leva till denna stund, jag kan få uttryck för all den ondska som finns i mitt hjärta. Och han uttryckte det i en obeskrivlig brutalitet och ondska som han utsatte fångarna för. Hur ska man då tänka om de här handlingarna? Ja, utan Gud så, och utan några moraliska förpliktelser, så blir de här handlingarna utan moralisk aspekt egentligen. Varken förbjuden eller påbjuden. Det finns inga moraliska skyldigheter. Och om vi pratar om någon form av flockmoral då som skulle kunna uppstå, så i det här, i det kommunistiska samhället, så var ju det där helt okej. Det var så man behandlade oliktänkande. Det var ju inte ens att bryta mot flockmoralen, att tortera fångarna som satt där för sin tros skull. Varför skulle det vara fel? Precis. En annan intressant aspekt är ju det här med fri vilja. Har människan en fri vilja? Det finns de som menar att nej, vi har ingen fri vilja. Utan vi får allting ifrån moder natur, och så som Richard Dawkins skrev, vi dansar till vårt DNA. Om vi står i korvkön, du och jag, knuffar in dig i den personen som står framför, då säger du, ja, förlåt, alltså, du behöver inte ens säga förlåt. Du säger, ja, men det var inte jag, det var han som knuffade mig. Du gjorde ingenting av fri vilja. Om vi nu ser människan som en som bara är materia, som styrs av kemiska och fysiska lagar, plockar ut allting som skulle kunna vara immateriellt, själ, ande eller någonting, vi är bara materia. Vad är det då som styr att jag lyfter det här glaset? Jag kunde inte välja att göra annorlunda, utan det var materian i mig som fick mig att lyfta det glaset. Flyger du in ett flygplan i en skyskrapa och 3000 personer dör, du kan inte ställas till svars för det. Ja, dels för att du redan är död, men moraliskt sett så är det ingen som kan fördöma det, därför att du kunde inte göra annorlunda. Så om det inte finns någon moralisk laggivare, hur kan det då finnas någon moralisk lag, kan man fråga sig. Det finns dock ett obs här som vi måste ta med och som är viktigt, och det är det här: du måste inte tro på Gud för att leva ett moraliskt liv, ett moraliskt gott liv. Det spelar ingen roll om du tror på Gud eller inte tror på Gud. Du kan veta att det finns gott och ont. Du kan veta att det finns moraliskt gott och moraliskt förkastligt. Däremot, och det är argumentet här, om det ska finnas någonting som är objektivt, så kräver det Guds existens för att grunda den moralen. Du kan veta om det, att det finns en objektiv moral utan att tro på Gud. Men du kan inte grunda det utan Guds existens. Och det här brukar man ofta liksom blanda ihop. Att om man är ateist, ja, men jag kan visst leva ett moraliskt gott liv. Ja, absolut. Bättre än många religiösa eller kristna eller vad du vill. Men hur grundar du det? En världsåskådning som förnekar Guds existens har svårt att grunda en objektiv moral. Och det är det som den första premissen säger. Alltså, om inte Gud finns, då finns det inga objektiva moraliska värden och förpliktelser. Nu håller ju naturligtvis inte alla med om det. Det finns invändningar mot det här. Och en sån invändning är vad man kallar för ateistisk moralisk platonism. Vi behöver inte skriva upp det kanske, men det har sitt ursprung hos Platon. Platon var en gammal grekisk filosof. Och han trodde att det goda bara existerade utan grund. Så att det liksom, det som var, och det var ju då någonting som var utanför människan, någonting som var objektivt. Det goda fanns där som en självexisterande idé. Kärlek, barmhärtighet, rättvisa, vad ni vill. finns där. Objektiva moraliska värden existerar. Men det där blir ju ganska obegripligt, tycker jag, därför att jag kan förstå om en person är rättvis. Men att det moraliska värdet rättvisa bara existerar som något abstrakt, någonting som bara finns utanför mig. Vad betyder det? Och om vi för argumentets skull säger att okej, låt säga att det finns. Men varför ska jag bry mig om det? Vem eller vad talar om för mig att jag borde leva upp och följa någon form av abstrakt moralisk idé som bara existerar? Jättekonstigt. Dessutom är det väldigt osannolikt att om evolutionen liksom producerar mig så här och jag är en materia, så kopplar jag på något sätt med en abstrakt idé om moral. Varför? Ja, ni hör kanske själva att det inte är en särskilt trolig förklaring. En annan mer populär... Precis. Jag springer före min egen PowerPoint här, säger jag. En annan idé som är mer populär och mer vanlig, det är den här att någonstans så tänker man att det som bidrar till mänsklighetens utveckling och välbefinnande, det är objektivt sant. Det finns en hjärnforskare som heter Sam Harris som har skrivit en bok som heter The Moral Landscape, om man har hört talas om den. Och det han gör helt enkelt, det är att han säger så här, och han säger det utan grund, att vetenskapen kan tala om för oss vad som är objektivt moraliskt rätt. Och det som är objektivt moraliskt rätt, det är det som gynnar mänskligheten. Särskilt människan, men han pratar om sentient beings, alltså varelser med förmåga att känna in och ha någon form av kognitiv förmåga att känna in omgivningen och förstå och reflektera. Det som bidrar framförallt då för mänsklighetens utveckling och välbefinnande, det är objektivt rätt. Och vetenskapen kan tala om för oss vad det är som får mänskligheten att blomma ut och må bra och sådär, fortplanta sig då. Men han ger ju ändå ingen grund för varför det skulle vara objektivt rätt. Han har bara definierat de termerna och säger att ja, men så här är det. Okej, men Nordkoreas diktator håller inte med dig. Varför har han fel? Vetenskapen kan inte säga någonting om varför det skulle vara på det viset. Man kan inte testa moraliska värden i ett laboratorium. Och det här blir också väldigt godtyckligt. Jag menar, vem bestämmer vad som är rätt för mänskligheten? Bestämmer jag det eller bestämmer du det? Ska vi ta någon form av majoritetsbeslut på vad som är bra för mänskligheten? Det blir väldigt svårt. Vi kanske ska ta ett kollektivt beslut då. Eller ska vi låta djungens lag råda så att den som är starkast bestämmer helt enkelt vad som är bäst? Och även om någon skulle bestämma att nej, men så här gör vi, varför ska jag rätta min idé? Det finns ju ingenting som säger att jag måste göra det. Humanismen, kanske inte alla humanister, men många anser att det här är den objektiva grunden för moral. Man sätter alltså människan i centrum. Och humanismen, Kristus Humrak har sagt så här: humanismen förespråkar också ett sekulärt och pluralistiskt samhälle präglat av respekt, omtanke, rättvisa, solidaritet och ansvar. Individens värdighet och självständighet är centrala värden i en humanistisk livsåskådning. Humanismen försvarar alla människors rätt att leva sina liv hur de vill, så länge de inte inkräktar på andras liv och frihet. Och det där är ju egentligen väldigt bra skrivet. Jag kan hålla med väldigt mycket av det han säger där. Men utifrån vilken grund då? Respekt, omtanke, rättvisa, solidaritet. Det här är moraliskt värdeladdade ord. Hur grundar han det? Och dessutom förespråkar han ett sekulärt samhälle, vilket gör att de religiösa uttrycken egentligen ska ta ett steg tillbaka. Det är inte lika välkommet i det samhället. Och man får leva sina liv hur man vill, så länge man inte inkräktar på någon annans liv och frihet. Ja, var kommer det ifrån? Varför kan jag inte få göra det om jag vill? Nej, en annan artistisk filosof som drar lite mer konsekvensen av en artistisk världsåskådning. Han säger så här, tanken att människan har moraliska skyldigheter är ju tämligen självklar, förutsatt att man åberopar någon högre lagstiftare. Med andra ord kan våra moraliska skyldigheter tolkas som det skyldighet som Gud lägger på oss. Men vad händer om man inte längre räknar med någon gudomlig lagstiftare? Kan man då fortfarande tala om moraliska skyldigheter? Nej, tanken på moraliska skyldigheter blir obegriplig om man bortser från Gud. Orden blir kvar, men betydelsen faller bort. Så det man gör är man sätter människan i centrum och tänker att ja, men människan, där har vi den liksom objektiva, självklara utgångspunkten för moralen. Men hur blir det då? Alltså, vi är ju människor. Om vi tycker olika, hur gör vi då? Ska vi slåss om det? Då blir det subjektivt. Som ni märker så använder jag ganska många citat. Och ett citat i sig bevisar ju ingenting. Men det ger ändå en bild av hur människor som är i den här debatten och som är, liksom, funderar, ägnar sina liv åt att fundera på det här, hur de tänker. Så därför har jag med en hel del. Och jag tycker det visar också på de poängerna som finns i det här. Och därför har jag ett citat som visar på vad som händer om man sätter människan i mitten. Alf Arlberg var en idéhistoriker. Han har sagt så här, gör man människan till alltingens mått, synes man i själva verket förlora alla fasta måttstockar. Man hamnar i en relativism som driven till sin spets blir en bottenlös nihilism. Och nihilism är ju ett ord vi använder dagligen. Men ni har förklaringen där. Det är alltså en filosofisk position som argumenterar för att existensen är utan objektiv mening. Det vill säga, tycker jag då, en nihilist drar konsekvensen av en ateistisk världsåskådning. Det finns ingen objektiv mening. Det finns inga inneboende värden. Det finns egentligen ingen moral annat än det som vi själva bestämmer. Så gör man människan till centrum, då förlorar man alla fasta måttstockar. Då finns det ingenting objektivt att hänga upp rätt och fel på. Tiden går här, säger jag. Den andra premissen som säger då att nej, men det är faktiskt så att moraliska värden och förpliktelser existerar. Ja, hur kan man visa det? Ja, hänvisar egentligen till våran erfarenhet och våran intuition. Det är inte alltid lätt och vi kan inte i alla lägen veta vad som är rätt och fel. Och det finns många klassiska etiska dilemman som man kan utsättas för. Ja, men du sitter i en båt och det är 5 stycken i den, men bara 4 kan klara sig. En måste ut ur båten när han dör allihopa och sådana här saker. Jättesvåra moraliska dilemma. Men det är inte det som är poängen, utan att kunna visa att det finns objektiva moraliska värden. Det räcker egentligen att jag kan plocka ett exempel. Michael Ruse, som jag citerade innan, som sa att moralen bara var en hjälp för fortplantning och överlevnad. Alla andra meningar är en illusion. Han erkänner faktiskt att jo, det finns moraliska värden, objektiva moraliska värden. Den som säger att det är moraliskt acceptabelt att våldta små barn har lika fel som den som säger att 2 + 2 = 5. Ja.
Hur forskade han fram till att han förknippar med matematiken?
Nej, han menar nog att matematiken är så... Alltså matematiken är ju inte slutgiltigt bevisad. Det finns alltså axiom, alltså grundläggande antaganden inom matematiken som man inte slutgiltigt kan bevisa. Men matematiken är ändå den mest precisa vetenskapen vi har. Alltså det är ett område man verkligen kan tala om bevis. Och att 2 + 2 = 5, det ska mycket till om man ska ifrågasätta det. Det är, så är det i princip. Och då jämför han det med, lika säkert som jag vet att 2 + 2 = 5, lika säkert vet jag att våldta små barn, det är moraliskt felaktigt. Och då egentligen det han säger, det är objektivt fel att våldta små barn. För jag menar 2 + 2 = 5, det beror ju inte på dig och mig. Det beror ju inte på vad vi tror. Det är sant. Om jag tror att 2 + 2 = 7, då är jag fel. Och det kan ni alla, allihopa säga till mig, det är fel. På samma sätt, om någon säger att nej, men jag tycker det är helt okej att våldta små barn, då kan jag säga nej, det är fel. Och det, även om människor ibland kanske säger att nej, men det finns ingen objektiv moral, så kommer det ändå fram. Om du sitter hemma och kollar på tv och barnvakten bredvid känner för att ha lite kul och torterar barnen, vad gör du då? Tycker du att, okej. Okay. Intressant. Men jag tycker om kaffe, men det kanske inte han gör. Nej, det är inte så det fungerar. Så objektiva moraliska värden och förpliktelser existerar. Men om man nu inte håller med om det då ändå och säger att nej, det finns ingen objektiv moral, hur försöker man ändå grunda moralen? Jag har varit inne på det lite tidigare, men vi ska ändå ta några exempel. Om man är en moralisk relativist, så vi ska ändå ha en moral, men den är inte objektiv. Ja, då kan man säga att ja, men, vårt samhälle skapar moralen. Vilket betyder att du borde göra det som samhället säger till dig att göra. Det är normen, och den normen ska vi inte bryta mot. Men och då blir moralen en social konstruktion, någonting som vi bestämmer i ett samhälle. Och så en anledning till att man tänker så här, det är att man tittar på olika samhällen. Dels vi kan titta på samhällen idag över världen, vi kan titta historiskt och se att olika samhällen och olika kulturer har olika moral. Därför finns det ingen rätt moral. Men kan vi verkligen dra den slutsatsen? Att om två personer har olika åsikter om någonting, så finns det inget rätt svar. Det fanns en tid då en del tänkte att jorden var platt, en del tänkte att jorden var rund. Hade jorden ingen form då? Nej, det fanns någonting som var sant om jorden oavsett vad människor trodde. Så man kan inte dra den slutsatsen riktigt. Problemet med det här är att det finns inga omoraliska samhällen. Det vill säga, du kan inte döma ett samhälle som omoraliskt. Vi har ett samhälle här. IS bygger lite annorlunda samhälle. Vi kan ta ytterligare något exempel som har ytterligare ett annat. Nordkorea till exempel. Så om vi sitter här och säger att nej, men det där är moraliskt felaktigt, på vilken grund gör vi det? Om varje samhälle skapar sin egen moral. Det finns ingen grund för det. Och det här reducerar ju också moralen till det som är lagligt. Alltså vi stiftar lagar, och det vi stiftar lagar om är det som blir moraliskt rätt och riktigt. Så länge vi inte bryter mot lagen, så bryter vi heller inte mot moralen. Och det sägs att när nazisterna stod inför rätta i Nürnberg efter andra världskriget, så använde de det argumentet. Nej, men vi följde lagen. I det samhället så var det lagligt att förinta judar. Däremot var det olagligt att gömma judar. Så skulle det då vara normen för moral? Och då blir också, men när vi hade en tid då det inte fanns kvinnlig rösträtt till exempel i Sverige, och man kan ta många exempel. De som då jobbar för att moraliskt reformera lagen blir ju per definition då omoraliska, om lagen är det som är moraliskt riktigt. Det andra sättet då man försöker tänka sig att moralen grundas, det är ju individen. Så jag bestämmer själv som individ vad som är rätt och fel. Och återigen det här då, om jag kommer att prata med någon här som tycker att nej, men jag tycker det är helt okej att tortera små barn för skojs skull. då säger ju inte jag att ja, det var en intressant åsikt. Mm. Nej, jag säger sök hjälp. Du har fel. Men, och det är ju den här typen av argumentation eller typ av meningar man kan höra. Det som är rätt för dig är inte rätt för mig. Eller, vem är du att säga vad jag ska göra? Vem är du att döma mig? Men det finns ju ganska många problem med det här. Därför att jag kan ju aldrig säga att någonting är fel. Precis lika lite som jag kan säga till någon som inte dricker kaffe att det skulle vara fel. Kan jag säga till någon som tycker liksom, gillar att tortera barn kan jag säga att det är fel. För det blir upp till mig som person. Det blir tyck och smak. Jag kan aldrig säga att någonting är fel. Jag kan säga, ja, jag tycker inte om det. Jag skulle inte göra det. Så skulle inte jag sagt. Men jag kan aldrig säga att det är fel. Jag kan inte klaga på ondskans problem därför att varje person bestämmer själv vad de ska göra. Då är också definitionen av ondska upp till var och en att bestämma. Visst, jag kan ju kalla någonting för ont, men det blir bara min personliga åsikt. Så någon generell klagan på att åh, det finns så mycket ondska i världen blir ungefär att det finns så mycket saker som jag inte tycker om. Jag gillar inte isterband. Därför kan jag inte tro att det finns någon gud. Ja, jag raljerar lite, men det blir ju nästan... Drar man konsekvenserna så är det lite samma resonemang faktiskt. Ja, det finns ingen orättvisa, ingen orättfärdighet och du kan egentligen fylla på den här listan ganska lång. Det går inte att ha någon meningsfull moralisk diskussion om vad som är rätt och fel. Det är ungefär lika meningsfullt som att diskutera om gillar du vaniljglassan? Ja, jag käkar chokladglass och så vidare. Etc. Så är man en moralisk relativist och ändå står upp mot orättvisor, tortyr, våld och så vidare, så förnekar man faktiskt den relativism man har. Och då var det någon vis person som sa så här, ja, står de inte upp emot det så förnekar det sin mänsklighet. Därför att det ligger så djupt i oss människor. Och jag tror ju det gör det därför att dels så har ju vårt ursprung hos Gud som är normen för det som är rätt och fel. Han är den i sitt väsen, i sin natur så är han normen för det som är rätt, det som är gott, det som är objektivt rätt. Och när någonting avviker från det, då kan vi säga att det är ont. Och man kan prata om moralisk utveckling eller moralisk förbättring endast om vi har någonting objektivt att sträva mot. Om jag säger att jag hade 10 rätt på provet, var det bra? Det beror ju på. Om 10 rätt var maxpoäng, ja men då var det jättebra. Om 1000 är maxpoäng, då var det inte särskilt bra. Jag måste ju ha något, en referensram, jag måste ha en, någonting objektivt utanför människan för att kunna säga något rätt och fel. Värdet på en människa måste sättas utifrån. Om vi ska kunna tala om alla människors lika värde. Slutligen. William Lane Craig, väldigt känd kristen filosof. Finns det ingen objektiv bas för våra moraliska val eller mål i livet så är det ingen skillnad om du är doktor eller diktator. Skillnaden mellan Moder Teresa och Hitler är som en mellan en trumpetare och en baseballspelare. Man gör olika val, punkt. För har vi ingen objektiv bas så har vi ingenting att jämföra Hitler och Moder Teresa mot. Punkt. Jag tror jag höll tiden till och med.
Ja, verkligen.
Det var, så nu gick det på ett kanske väldigt högt tempo, men shoot, frågor, funderingar.
Jag har en fråga annars.
Absolut.
Att när jag har fått respons på det här resonemanget, liksom, då har de personer sagt att alla, ingen människa vill ju lida och ingen människa vill ju dö. Och det kan man liksom koka ner allting till. Du har ju varit inne lite grann på det här med vad kan man sätta upp för andra referensramar? Liksom. Men de personerna menar då att det här är ju uppenbart, det här är något som ligger i alla människor. Men sorgligt nog för en del människor så lider de för mycket och därför vill de hellre dö och ta självmord. Liksom. Men ändå att det här är något som så här, ja, men det här kan väl alla ändå köpa. Att ingen människa vill lida och ingen vill dö. Och det är det vi ska utgå från som en objektiv moral. Liksom. Vad skulle du säga om det?
Då skulle jag säga att jag håller nog med om att de flesta människor vill inte lida och vill inte dö. Men om någon bestämmer sig för att ta livet av en annan människa, varför skulle det vara fel? Okej att inte du vill dö, men om jag vill döda dig, varför skulle det vara moraliskt fel? Det är ju mer att man i det fallet konstaterar att så här är det. Man pratar på engelska om att gå från is to ought, det vill säga gå från hur det är till hur det borde vara. Och vi kan konstatera att det är så att de flesta människor inte vill dö. Men att därifrån säga att jag borde inte döda någon, då lägger du genast in en moralisk aspekt som du måste grunda någonstans. Var grundar du det i? Du kanske tycker att jag inte borde döda dig, men om jag vill göra det därför att det är, jag kan ta mina pengar samtidigt och leva ett bättre liv. Varför skulle jag då inte göra det? Så den åtskillnaden är väldigt viktig att göra för många. Det är just det här att gå från is to ought. Hur går jag från hur det är till hur det borde vara?
Mm. Ja, nej, det är väl också man skiljer mellan vad som kan vara rätt och fel. Om man dödar någon och tar någons pengar så blir det en slags orättvisa med dem. Humanismen, alltså att det som inte är överens då med alla människor lika värda, utan då har man en slags moralisk uppfattning om sig själv. Mm. Man säger,
ja, absolut. Och det är återigen att vi delar ju oavsett vad du har för, kanske inte oavsett vad du har för världsförskådning, men i mångt och mycket i Sverige idag till exempel, så delar vi ju ganska mycket samma moraliska värderingar. Ganska okej. Okay. Vi tycker det är fel att gå ut och skjuta ihjäl någon randomly på gatan till exempel, eller våldta eller vad det nu är. Men det är ju mer ett konstaterande att vi tycker det. Men om någon bryter mot den här samhällsnormen som vi har, hur kan vi då säga att det är objektivt fel? Varför ska vi lägga det på någon annan person? Återigen, vi kan beskriva hur det är. Men varför är det giltigt och på vilka grunder kan vi säga om någon bryter med det att så borde det inte vara? Ja.
Uppföljningsfråga på det då, tänker jag. Att, har man inte det problemet också som kristen, tänker jag? Bara för att man säger att han, Gud finns, han tycker massa saker. Varför borde man göra som han tycker? Han säger, måste man inte också bli kristna och gå från det här is till ett åt? Bara sådär.
Jo, alltså, om vi säger att den kristna tron är sann, det finns en Gud, en alltigenom god Gud som har skapat människan till sin avbild, som har gett dig ett inneboende värde, som är normen för det som är rätt och fel. Varför borde jag lovsjunga honom? Varför borde jag tro på honom? Varför borde jag liksom ägna min uppmärksamhet åt honom? Naturligtvis är det så att Gud har gett oss möjligheten att välja där. Inte göra det. Vi behöver inte bry oss om honom. Vi kanske borde det därför att han är normen för det som är gott. Därför att han är garanten för ett evigt liv. Därför att han är den som har skapat allt. Och om ni kristna tror det, då är meningen med våra liv att faktiskt lära känna honom. Och då får vi en mening. Och om det är meningen, då kanske vi också borde söka oss mot Gud.
Men det blir ju ändå så att man måste ändå någonstans göra. Eller jag tycker det är lätt att man kritiserar andra för att de går från det här visst tjat. Men jag uppfattar det som att man måste göra det som kristen också.
Absolut. Ja, det, alltså det gäller ju för den som är kristen att också liksom se det steget.
Ja.
Det finns någonting som jag borde göra. Och det är ju, som inom den kristna tron så pratar man ju om det som är synd.
Mm.
Och det som är synd, det är ju det som avviker från Guds norm.
Mm.
Och då borde jag se att jag gör någonting som är fel. Ja, varför är det fel? Jo, därför att det avviker från normen. Då borde jag vända om ifrån det och försöka liksom ta in det som är rätt istället. Och där finns det ett borde. Men argumentet är ju då att som kristen så har jag en grund för att tala i termer av borde. Jag har en grund för att tala i termer av objektiv moral. Det finns någonting som är rätt och fel. Jag är moralisk ansvarig för mitt liv och mina handlingar. Och gör jag fel, då finns det också en förlåtelse att få för det jag har gjort. Så absolut, det gäller ju alla människor. Men som sagt, argumentet är det här att i en kristna världsåskådning finns det faktiskt en grund för att tala i de termerna. Mm.
Jag tycker att det här moraliska argumentet är, jag tycker det är svårast att kunna prata med icke-troende med. För att jag kan på något sätt köpa deras här argument. Jag tycker det känns bra, jag vill inte att du ska lida och sådär. Men jag tänkte bara höra om du har något så här. Vad skulle du angripa på? Vad tycker du verkligen är svagast i relativistiska moraliska
perspektiv? Jag skulle ju fråga hur man grundar det. Alltså barn är bra. De ställer frågan varför.
Mm.
Så om någon säger, ja, alla människors lika värde. Alltså våra politiker tävlar i vem som kan säga den meningen mest.
Ja.
Och då brukar jag alltid tänka så, ja, men varför? Varför har alla människor lika värde? Vad grundar du det i? Och att försöka liksom, ja men... Och människor, så som världen ser ut idag, så det går inte en dag utan att människor läser tidningen, tittar på tv och... Alltså det är så hemskt, hur kan de göra så? Det är ju fruktansvärt och det är så sjukt och det här är si och så. Ja, det är ett väldigt enkelt litet ord. Men varför tycker du så? Ja, varför har alla människor lika värde?
Då kanske de blir så här stressade. Liksom så här, men vad menar du att alla är lika
med det? Ja, precis.
För det har jag märkt, så här, de är så här nästan arga. Tycker du som kristen inte att alla har lika värde? Jo, fast...
Nej, men det handlar om att kunna ge en grund för varför man tycker och tänker på ett visst sätt.
Men det är inte alls tycker man behöver kunna ge en grund. Det är inte alls bryr sig om vad som är... många nöjer sig med att det som funkar för mig, det funkar. Om jag tycker om att göra det som känns rätt för mig. Och det här funkar. Jag har ingen som kan lägga det på mig att jag ska behöva ha en grund för...
Nej.
Att jag tycker saker är rätt och fel. Det är väl typ en av de vanliga.
Mm. Ja, och så är det ju i stora drag att människor, det funkar. Man har en moral. Man tycker, som jag sa innan, att ja, men det är ungefär samma sak som är rätt och fel. Men problemet blir ju då när, återigen, när man ska, om jag ska titta på någon annan och säga att det är fel, eller jag blir helt förskräckt när jag ser vad IS håller på med. Jaha, varför ska jag lägga mina moraliska värderingar på dem? Vad är det som säger att de har fel?
Men jag tänker att en ateist skulle väl säga att den är lika liksom, den är bunden vid den här DNA-dansen då. Att, så då är den ju liksom bunden kring sin egen moral. Så det blir ju två steg. Alltså dels så har man uppfattningen att det funkar så att vi har vår moral grundas i vår moraliska relativism. Men sen, hur ska man säga, det gestaltas i att man lägger sin uppfattning på några olika folk.
Ja, alltså om man ska vara väldigt konsekvent då, som Dawkins sa, att vi dansar till vårt DNA. Mm. Då kan jag ju inte välja att göra det jag gör. Att jag försöker, att jag tycker att de gör fel. Mm. Det är ju inget jag kan välja att tycka, därför att mitt DNA talar om för mig, och vad nu mig är i det här sammanhanget, det vet jag inte. Jag är ju bara liksom, det är bara materia. Så det blir ju väldigt svårt, tycker jag, att leva konsekvent med. Man kan säga en massa olika saker, man kan tycka att ja, men det funkar för mig och sådär, men att ta konsekvens, de logiska konsekvenserna av ett universum utan en skapare, utan Gud, där allt bara är materia, för att ja, det finns de som förnekar Gud och ändå tror på immateriella saker, men ja, jag vet inte riktigt hur man får ihop det. Men det blir ju, och det är ju ett argument också för att man kan man leva konsekvent. Om det är sant, då borde man kunna leva konsekvent. Och det hävdar att det kan man inte. Man kan inte leva konsekvent med en sån världsförskådning. Men sen är det ju, alltså det här vi har pratat om idag, det är ju inget som människor generellt sett sitter hemma och funderar på så djupt, utan det finns i oss på något sätt en moral, och som jag ser det så beror det ju på att vi är skapade till Guds avbild. Han har lagt ner en kompass i oss, ett samvete, men den där kompassen kan ju bli lite sned ibland, och den är nog lite sned i de flesta av oss, men det är ju därifrån det kommer, att vi är moraliska varelser. Att vara skapad till Guds avbild, som skiljer oss ifrån djuren, det är ju det att vi är mer än bara biologi. Vi har någonting immateriellt i oss, vi har en själ, vi har en förmåga att reflektera över vår situation, vi har ett, ja, vi är moraliskt ansvariga för våra handlingar. Mm.
Det här med att många inte sitter hemma och tänker på det, kanske för att de inte ser någon mening med att varför ska jag fundera på det? Man måste ju känna behovet av det, liksom. Annars kan man lika gärna fortsätta som man alltid gör om man inte känner behovet av att ta reda på sig. Det är det som blir så fel när artister till exempel kommer med, man liksom inte riktigt påläst. Liksom.
Nej, och sen...
Att man inte känner meningen med att veta. Det kanske är först när en tragedi drabbar en som man börjar ifrågasätta, liksom.
Jag skulle just säga det, för att i Sverige generellt sett så lever vi väldigt gott. Och livet snurrar på, vi har inte så stor anledning att liksom fundera kring det här. Men det är ju som du säger, när någonting händer. Och det kan ju vara antingen att det är många som har fått barn som vittnar om att oj, vilket mirakel. Då börjar man tänka existentiella frågor. Hur kom det här livet till? Eller om det sker någonting hemskt, någon som dör, det är någon olycka. Då börjar folk, livet, det kan ta slut. Helt plötsligt kommer döden nära. Oj, vad händer efter döden? Vad är jag? Vad är en människa? Är det liksom alla de här frågorna om mening och existens och sånt där. Då kommer det upp. Fundera över, varför är jag här? De här stora ursprung, mening, moral och öde. Ja.
Ska vi stanna där? Det finns någon sista fråga. Annars kan man alltid säkert hänga kvar.
Absolut. Det går jättebra.
Men då säger vi ett stort tack till dig.
Tack.